tack Jesus att det här får bli en kväll som får röra hjärtan och får oss nya idéer som kan dra oss närmare dig, Jesus. Det ber jag i Jesu namn. Amen. Så, välkommen allihopa. Allihopa. Och de som är där på nätet, så välkommen. Jag har en bunt tankar som jag vill predika idag. Som har, ja, sist om det har talat till mig, så vi ska se. Vi ska se vad det blir. Vi kan gå först till Efesierbrevet 2 och där 4-10, en bit som är väldans härlighet. Så jag kan ta först en bit och sen tar vi lite mer. Efesierbrevet 2, 4 och vidare därifrån. Men Gud, som är rik på barmhärtighet, han har älskat oss med så stor kärlek. Även när vi ännu var döda genom våra överträdelser. Att han har gjort oss levande med i Kristus. Av nåd är ni frälsta. Han har uppväckt oss med honom. Och satt oss med honom i den himmelska världen. I Kristus Jesus. För att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus. Av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig. Vi alltså har blivit frälsta, vi som är frälsta. Av nåd. Och vi har fött på nytt. Och nu är vi satt med honom i himmelska världen i Kristus Jesus. Och det som är härligt är att nu är vi i Kristus Jesus i den himmelska världen. Och ni vet att den här världen suger. Alltså här finns så mycket, folk frågar oss att ja, var är din Gud när det händer så hemska saker överallt? Och det är krig hit och dit och det är Ukraina och det är Gaza, de bombar folk där och andra bombar tillbaka. Och världen verkar suga. Och vi som är Guds barn, vi är kopplade i Kristus, i himmelska världen. Och det är det som vi är gjort för. Och den här är så stort och den här är så härligt. Och sen kommer vi den att allt det här som vi har fått, som är stort och som är sånt som vi egentligen inte förstår, är av nåden. För att ingen ska berömma sig. Jag fastnade där och den är så bra därför att ni vet, för oss människor det är egentligen så här att en av första frågorna som kommer i ditt och mitt lilla sinne är att den viktiga frågan, vem av oss är störst? Är jag lite bättre än du? Kan jag vara lite bättre åtminstone? Eller kan det vara tvärtom, kära någon? Och just det här att vi är frälsta. Vi är kopplat i det himmelska av nåd. Så att ingen kan säga att någon är bättre eller större än en annan. Alltså Gud gjorde jobbet. Och vi tackade ja. Och då kan vi inte, då plötsligt har vi inte den här hierarkin. Så om man tänker liksom, ja, gamla stora kyrkor, det är, hierarki är jätteviktigt. Och det är alltid vissa som är viktigare än någon annan. Och sen egentligen framför Gud, Vi är på samma värde. Det är som det här, Paulus skriver mycket om det. Det står att det finns inte man eller kvinna. Det finns ingen slav eller krek eller barbar eller någon sån bla 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 bla. Och så man tänker att vänta nu. Och krekerna var på den tiden väldigt högt därför de var de mest utbildade, klokaste folk, fina folk. Och sen Paulus, den är väldigt radikalt. Paulus skriver att nej, ni är samma nivå. Slav och den där kreken som är den där fina filosofen. Aristoteles var där och gick runt och snackade kloka saker. Men nej, slav som var ingen värd, eller egentligen den var pengar värd. En hand slav var nog väldigt billigt. Och då känner man sig att man är inte värd någonting. Och sen plötsligt, i Guds ögon, vi alla är satt där. Inte så att vi skulle alla vara väldigt dåliga med värde, utan vi är väldigt högt med värde. När själva Gud är plötsligt intresserad av oss och älskar så mycket att även om vi gör massa dåliga saker, ändå älskar han så stort att han vill ge oss frälsning. Och koppla oss ihop i den himmelska världen. Så att på något sätt, vi är delvis redan där. Och Jesus har gjort något så stort till oss att vi kan inte förstå det. Och det är väl okej. Okay. Jag har funderat också så här att den är bra att man inte berättar för mycket om himmelen. Därför att det här livet här som har massa fel, det skulle vara så jobbigt. Jag kände en gång, jag var på en sån här sommarläger och jag hörde att en av de här ledarna var sån som han hade haft jättejobbigt i livet. Han hade vårdat sin döende fru typ 9 år tror jag. Jag tror att det var cancer. Och sen dog frun till slut. Han kämpade på. Och sen någonstans där fick han en sån här stark himmelsyn. Att han kunde komma in i himmelen en stund. Och jag, för mig det var så fascinerande. Det var precis det som jag skulle vilja ha. Jag skulle vilja veta hur är det. Och jag frågade jättemycket från honom. Och han berättade att det var härligt om färgerna. Alla de som har någon sån här syn, de alla berättade att färgerna. Det var så, färgerna var så speciella. Och då tänker jag, det är ju mycket färger här också. Men det måste vara väldigt speciellt om färgerna är såna. Men det som han sa, som jag... De har liksom fastnat i mig i den här att ibland är det lite jobbigt att man fick den här syn. Därför att man saknar så jättemycket den himmelen. Man skulle vilja dit. Man skulle inte orka leva här. Och där är en slags nåd också den att vi vet inte för mycket av den som kommer skall. Därför att den är så härligt att om man skulle låta oss veta, det skulle vara ganska jobbigt att leva här. Och du vet att det är inte den tanken att vi ska lida här. Och Gud skulle vara så där, sorry, nu måste ni lida, så här har jag fixat den. Men sen kommer det att bli jättebra. Utan vi har något att göra. Som jag läste att av nåden är vi frälsta. Alltså vi har fått frälsning, vi har fått himmelen, vi är kopplat till det eviga. Men sen här, Efesierbrevet 2 och vi ska se. Vi slutade där att ingen ska berömma sig. Det var 9. Och sen 10. Hans verk är vi skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. Alltså där kommer, jag skulle nästan våga säga så här att om du funderar ditt meningen med livet, det är där. Först ska du bli frälst så att du blir kopplad till det himmelska, till evigheten, till Gud. Så att du blir Guds barn, och den är en gåva av nåd, och den begär inga gärningar. Och sen kommer det att tydligen är det så här att Gud har förberett en viss antal gärningar inne i ditt liv, goda gärningar, som du ska göra. Sen är det game over. Så att om man tänker det här livet som en spel. Man ofta säger att livet är inte som en spel. Om man tänker som en datorspel. Ofta i datorspel man hoppar dit. Man hämtar någon svamp och sen växer stort med Super Mario. Och sen det är massa utmaningar. Man sparkar alla möjliga konstiga djur där och det blir bättre. Och sen när man dör i slutet, då blir det game over. Men i riktiga spelet av livet är den att vi går och gör vissa goda gärningar som ingår i det här spelet, som är bara för dig. Tänk. Ditt livets mening är att göra så många av de här goda gärningarna som Gud har placerat i ditt stig som möjligt, och sen dör du. Och på ett sätt, där skulle man kunna nästan dra den slutsatsen att egentligen, vi är i ett spel. Vi är i en sån här det här är inte riktiga sanningen som vi lever. Det här är materiellt och den är sant för oss. Men som man säger i Bibeln att en gång till exempel tid kommer att sluta. Och vi kommer att kunna vara som Jesus berättar lite grann. Jesus berättar lite grann om det som kommer skall. Att vi är som änglarna i himmelen. Vi ska inte behöva gifta oss. Vi liksom är annorlunda. Kanske aning mera som andliga varelser. Och då är vi inte begränsade av den här materiella världen. Då plötsligt är det så att spelet slår game over. Och då kommer vi in i den här riktiga världen. Men det är viktigt att göra de grejerna som ingår i spelet. Varför? Därför att Gud vill ha så många som möjligt med. Och Gud vill sprida sin godhet via oss i den här världen. Alltså, du vet, världen är ont. Men då har Gud skapat sina barn här överallt. Runt omkring är vi. Och vi ska göra goda gärningar. Så att människor ser godhet. Att de kan få något gott. Och de kan få en glimt av den vad Gud kan vara. Och där är du medel för den. Du är alltså medel, inte bara predika. Du är absolut viktigt att predika om Jesus. Men du är också medel att visa vad är godhet. Därför att världen mindre och mindre vet vad är det som är gott. Då måste Gud visa sin godhet via oss. Och det är ditt jobb. Du ska visa godhet med de möjligheter som du har. Och den här bibelstället är så bra därför att det står att hans verk är vi skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett
så att vi ska vandra i den. Och där på något sätt man kan förstå att det är de goda gärningar som är till din liv. Inte så att det skulle finnas en lista. Jag har uppvuxit på det sättet mera att allt ska vara som en lista. Här, när du har bockat av de här goda gärningarna, då är du riktigt bra. Vi kommer tillbaka till det här att vem är störst av oss? Du vet att om man har kunnat få, du vet, Gud välsignar. Och sen om jag får massa pengar någonstans, då är jag jättevälsignat. Men det var bra som en predikant sa någon gång, det var någon kollektal, han sa att om det här skulle vara frågan om siffror, katoliker vinner alltid. De har alla pengar, de har alla folk. Det är typ halv miljard eller miljard människor som är katoliker. Och hur många är vi? Frikyrkliga, galenpannor. Vi är bara några. Men det är inte frågan om den alls. Den är inte frågan om den. Vem, den vinner som har mest grejer i slutet. Nej, det spelar ingen roll. Därför att den säger man också i Bibeln att ingen tar någonting med sig. Alltså hur mycket eller hur lite som du har grejer, du kommer inte att få den med dig. Det är en av mina favoritbibelställena är den här att bygg av guld. Men sen vi kan bygga av hö och halm och allt möjligt. Och ofta är det mesta av det här materiella som vi kan samla är egentligen i andliga världen, det är hö och halm. Eller något annat skräp. Vi läste på morgonen, vi går igenom en sån här Bible recap med min fru. Vi samåker till jobbet och lyssnar. Först hon läser Bibeln, det var några, det är alltid några kapitel. Och sen är det en tjej som berättar om den där bibelstället. Och vi läste en sån här psaltare som, det var så häftigt när Gud utmanade så där att om jag skulle vilja ha eran offer, om jag skulle bli hungrig, ska jag fråga från er? Alla djur är mina. Samma med Gud liksom, vi hade precis en kollektal här. Att Gud liksom, vad bryr han om dina kronor? Om han vill ha kronor, allt är hans. Alltså, om han vill ha guld, det är han som har skapat guld. Varför skulle han vänta liksom, åh, ge mig guldet, jag vill simma i den som den här. Vad heter den i Kalle Anka? Joakim. Det heter Roope Anka på finska. Det är så svårt att säga Joakim. Det låter inte alls samma. Men det är han som simmar i guld. Och så man tänker att, oh, jag ger mitt guld till Gud. Och han behöver den. Nej, han behöver inte det. Men det är jättekul för Gud att få någonting. Därför att han älskar dig. Lite som han älskar sitt barn. Jag tänkte, jag har här emellan mina lappar en sån här, nu de som är på nätet, de kan inte se någonting jag har sparat, en sån här liten påminnelselapp som min son gjorde till mig. Det står på finska att han skrev så söt att fel också att man ska väcka honom klockan 6 på morgonen. Då ska vi åka till rally. Vi åkte, där finns en biljett till rally. Så vi åkte till rally och tittade de här rallybilar. Vi var då i Finland. Och jag har sparat den här därför att den är så söt när han har ritat en bil där och sånt. Och du vet, Föräldrar är sådana tokiga. Vi samlar sådana här barnens ritningar. Och det är egentligen det. Det är ingen konst. Han var ingen konstnär. Men för mig berörde den att han ritade någonting till mig. Och det var på något sätt söt. Och jag älskar honom. Och på samma sätt när du ger dina pengar och gör dina saker till Gud. Den glädjer honom att du gör något. Och att du gör de gärningar som är möjliga för dig att göra på din stig. Det är ingen annans liv som du lever än ditt liv. Och därför du är så viktig. Förstår du poängen? Om du gör självmord nu och kommer till himmelen, som skulle vara sån här, ja, vi tar game over lite snabbare och kommer till himmelen därför det är kul. Då missar vi alla de här goda gärningar som var kvar i ditt liv. Som skulle påverka något gott till så många andra. Och sen du frågar att vänta nu. Men mitt liv suger och jag gör så otroligt lite. Ja, men så säger du. Du fattar inte hur viktig du är. Jag ska bevisa det när du tittar på så där sättet på mig. Du fattar ingenting du. Av Guds stora plan. Så då går vi och tittar på den. Matteus 25 och 31. Här är när game over har kommit. Och då är den dagen. Då är det du som är här. Då är det du. Alltså det är bra att läsa den här ordentligt. Så då vet du vad du, hur reagerar du då. När du har dött. Fel sida var jag där. Matteus 25 och 31. När människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, då ska han sätta på sig sin härlighetstron. Och alla folk ska samlas inför honom och han ska skilja dem från varandra. Så som Herren skiljer fåren från getterna. Och han ska ställa fåren på sin högra sida och getterna på vänstra sida. Då ska kungen säga till dem som står på hans högra sida. Kom ni, min fars välsignade, och ta emot det rike som stått berett för er sedan världens skapelse. För jag var hungrig, och ni gav mig att äta. Jag var törstig, och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig. Då ska det rättfärdiga svara honom, Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig att äta? Eller törstig och gav dig att dricka? Och när såg vi dig som främling och tog emot dig? Eller naken och klädde dig? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och kom till dig? Då ska kungen svara dem. Jag säger er sanningen. Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort för mig. Då kommer vi tillbaka till ditt livets mening. Som var de goda gärningar som Gud har förberett för dig. Och du haltar fram ditt liv här. Med alla dina misslyckanden och alla dina problem. Och försöker vara så god kristen som möjligt. Eller inte alltid det. Sen dör du, game over. Sen är du framför fader. Och han säger till dig de här orden. Jag tror att det blir precis den där reaktionen. Att vänta nu. När har jag hjälpt dig? Men det var de där saker som var förberett i ditt liv. Som du gjorde. De goda saker som var förberett till dig. Som du har gjort till någon. Tänk vad underbart. Då är det plötsligt inte det här checklistat. Om du kan få 1000 människor att bli frälst, då är du bra. Bock på det. Om du läser Bibeln 50 gånger igenom, då är du lite större. Bock på den. Jag är inte där. Jag tycker att Gamla testamentet är ganska hackigt att läsa igenom. Ingen bock på mig. Jag har inte fått 1000 pers frälsta. Ingen bock på mig. Du vet, om man tänker på såna här siffror och såna där saker som man tror att är den checklista till en god kristen, då lever man helt fel sätt. Därför att vi är skapade för de goda gärningar som kommer in i vårat väg, och vi gör dem av kärlek, inte för att få poäng. Vi kommer himmelen utan poäng. Men de goda gärningar som vi gör till Gud. Och då börjar det bli någonting helt underbart. Vi kan fortsätta lite här på Efesebrevet som vi var. Efesebrevet 2:11 och lite vidare därifrån. Kom därför ihåg hur det var tidigare. Ni var födda som hedningar och kallades oomskurna av den som kallar sig omskurna. Men den omskärelse som görs på kroppen av människohand. På den tiden var ni utan Kristus, utestängda från medborgarskapet i Israel och utan del av förbundet med deras löfte. Ni var utan hopp och utan Gud i världen. Där är igen man pratar om dig. Men nu, genom Kristus Jesus, har ni som tidigare var långt borta kommit nära genom Kristi blod. Han var vår frid. Han som har gjort det två till ett och rivit skiljemuren, fiendskapen, i sitt kropp. När han satt lagen ur kraft med dess bud och stadgar. Så nu är lagen alltså, den är fyllt. Hela den där listan för dig, den är bockat. Den Jesus gjorde. Siffrorna är uppfyllda. Och då, för att i sig själv göra det båda till en enda ny människa och skapa frid, så skulle han försona det båda med Gud i en enda kropp genom korset där han dödade fiendskapen. Han har kommit och förkunnat frid för er som var långt borta och frid för er som var nära. Genom honom har vi båda en och samma ande tillträde till Fadern. Därför ni är inte längre gäster och främlingar, utan ni är medborgare med det heliga och medlemmar i Guds familj. Ni är uppbyggda på apostolernas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv. I honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. Och honom blir ni också sammanbyggda till en boning åt Gud genom anden. Det som vi blir egentligen allihopa, vi blir tempel till Gud. Och där förstår man också den här att när man pratar om sista tiden, när man pratar om uppenbarelseboken och på min barndom, man väntade antikristus. Väntade antikristus. Kan det vara nästa president i USA? Det kanske är den som är antikristus. Det var en och annan var antikristus. Putin kanske är antikristus. Och man väntar, nej, de dör bort. Och sen, ja, nu måste vi vänta nästa antikristus. Och Man räknar tider och man försöker säga, ja, Jesus kommer tillbaks på den tiden. Vet du när Jesus kommer tillbaks? När tempel är färdig. Om vi är de som är tempelbygge, då när alla stenar är på plats, då är det färdigt. Då säger Gud att ja, nu slutar vi det här spelet. This is it. Det är ganska enkelt sagt. Och samtidigt, då är det bäst att inte säga någon datum. Därför att vi har ingen aning om det. Hur många stenar behöver den här tempel? Men det behöver dig. Och där är också en grej som du kan påminna dig själv. Med ditt liv som kan kännas så obetydligt. Att Gud tycker att ditt liv är så viktigt. Att du är en sten i hans tempel. Även om det är stor. Men du är en del av den. Vi var på sommaren med Petra och min son Joel. Och såg den här jättekatedralen i Köln var det. Den är åtminstone, om det är någonting, det är nackbrytande. När man försöker stå där och titta på något sätt att man ser hur stor det är. Och de har byggt det, jag vet inte hur många hundra år. Och sen när man stirrar, de gick och hämtade någonting, Petra och Joel. Och jag stod där och bröt min nacke och stirrade på den. Jag hade lite mera tid och det finns alla möjliga detaljer. Och sen man kan börja räkna de här. Och alla de här, hur många gubbar finns någonstans, har en mening, har en betydelse. Därför att de hade så lång tid att bygga på den. Och på den tiden, det var också jätteviktigt med den här betydelsen. Lite mystisk var det också. Men på det sättet är det med dig och mig. Vi är Guds tempel. Du är den en jätteviktig sten där. Du vet, jag kan hoppa så här smidigt här. Och jag kan sitta här. Under den här finns några bredor. Men du ser inte det. Men utan de bredor som är osynliga, den här skulle inte hålla ihop. Det finns ju såna här skivor också här som verkar vara den viktiga delen därför det syns. De håller den här ihop. Och på det sättet, i Guds tempel också, varje del är viktigt. Och den som, just den här bibelstället var den här hörnsten, är sen Jesus Kristus själv. Eller, ja, hörnsten eller toppen eller vad det nu är i den här översättning som man har. Så, ja, från den vi bygger. Och det är den enda som håller allt ihop. Men vi alla behövs där. Och i vårat liv, alla de här goda gärningar är den härlighet som glädjer Herren och tar oss flera byggstenar med i Guds tempel. Så du är viktig. Även att du tror att du är inte viktig. Och lite grann vill jag säga också om den här medborgarskapet. Den är också lite liknande som det här att, du vet, man tänker att ja, men vad är den här grejen värt? Jag är finsk. Som, tyvärr är det så att när jag öppnar min mun så alla vet det här i Sverige. Jag jobbar med skolor och förskolor lite grann och ålderdomshem och sånt. Och en gång jag var i en sån här förskola. Och det kom två tjejer och tittade. När man kommer med jobbakläder och ska fixa någonting, de är alltid jätteintresserade. Vad gör du? Vad heter du? Vad gör du? Vad heter du? Vad gör du? Vad heter du? Vad gör du? Jag ska fixa det här. Och nästa fråga är, jaha, var kommer du ifrån? Alltså, jag sa bara att jag ska fixa det här. Hur kan jag uttala, jag ska fixa det här? Alltså, jag bara låter som en finne. Och när jag predikar så här, jag ska berätta er en elak sanning. Jag tror att jag låter väldigt svensk. Därför att det låter så in i min hjärna. Du vet, ditt röst låter annorlunda inom dig än utsidan. Sen såg jag någon, min predikan på nätet. Vilken finsk dialekt. Alltså det låter som en riktigt finne. Och jag får inte det av från mig. Ibland om jag försöker väldigt, jag kan komma lite där. Du vet, man ska vara svensk, man säger, så där gör man inte. Jag kan få lite den där tonen. Men jag kan inte, du vet, svenska man pratar med en sån här not. Och finska är det ta 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 ta. Och då när jag kommer här, då lär jag orden och pratar den här ta, bara med svenska ord. Och där är det ungefär. Och du vet, då är jag finsk medborgare när jag kommer hit. Och sen med tid, jag är stolt att vara finsk. Jag brukar skoja att vi är det bästa. Och sen ni alla andra är lite sämre. Ganska nära, men lite sämre. Så här är det inte faktiskt. Jag tycker att alla nationaliteter är framför Gud lika värda. Som jag har påstått här hela vägen. Men jag blev faktiskt svensk medborgare här. Och jag är stolt att vara svensk medborgare. Du vet att egentligen det ingår ganska mycket att vara svensk medborgare. Men man kan bli svensk utan att veta vad det allt är som ingår. Och man tänker att så jag skojade förut faktiskt om att vara svensk. Ja, det är inte så viktigt. Men sen när till exempel min son blev sjuk. Det var ju hemskt. Och det kostar helt hemska summor. Och den att jag är svensk medborgare och speciellt i bor i detta land var så att jag behövde inte betala någonting. Enda som jag betalade med sjukhusen var parkeringsavgift. Till och med resor till sjukhusen man hade ersättning. Snacka om benefits, alltså att ha tillgångar. Och nu när min son har också blivit, och fru har också blivit en svensk medborgare. Så jag var här på en kväll, sonen sökte en sån här stipendium. Du vet, när man är svensk medborgare, då får man söka vissa stipendium. Om du är inte det, då kan du inte göra det. En min väninna som var förut här i kyrkan, hon blev svensk medborgare så att hon kunde söka en sån här fond att få nya tänder. Hon fick den och fick tänder som kostade, jag vet inte, 150 000 eller någonting. Hon hade verkligen inte 150 000. Kanske 1 500, men inte så mycket. Och då den där att hon blev medborgare ingick en sån sak. Och nu har vi blivit medborgare i det gudomliga världen. Och sen när livet suger vi frågar att ja men Om du är så underbar, så varför är livet så här? Och du vet inte vad det ingår. Det är svårt för oss om vi inte fattar vad det ingår. Då kan vi inte heller utnyttja det som ingår. Lite som, det här är lite som försäkring. Nu tar jag lite olika synvinklar här. Så att om, när man tar en försäkring, man brukar inte ha såna här känslobrys när man tar en försäkring. Jag tycker att det är inte så sugen på att göra sånt, men jag förstår att man måste ju göra det. Och sen man har alla de här små präntor, speciellt nu när jag har blivit äldre. Jag måste använda glasögon. Jag gillar läsa ännu mindre än förut. Därför att jag ser inte ens de här små texten. Och försäkringen är bara för små text. Men man brukar inte veta allt som ingår. Men det är jätteviktigt. Vi hade hemma en sån här fotskada. Sprutade en lilla koppling i värmepannan. Gick sönder när det var semestertid. Och den sprutade hela års förbrukning av vatten in i våran garage. När vi kom hem då. Och det kändes att nu förlorar jag mycket. Men en fuktskada ingick i försäkringen. Så försäkringen betalade till och med munkarna som Petra hade bakat. Donuts. Det var en påse donuts. Då letade vi ungefär priset. Och sen jag hade fått tjäderkött från min jobbakompis. Vet ni att tjäderkött, kilo bris, är väldigt högt? Då fick jag kilo bris av tjäderkött. Och sylt, som Petra hade också gjort. Då letade man, jaha, hallonsylt. Och de betalade allt. Därför att den ingick i försäkringen. Och nu har vi fått någonting så mycket större i Gud. Alltså vi är lagt i det himmelska. Vi har fått så otroligt mycket. Nu måste jag vänta nu. Var ligger det? Vi har blivit en familj med Gud i hans tempel. Och du vet, på en annan ställe man säger att vi har blivit liksom Abrahams barn. Här var också om det här, vi har plötsligt fått Israels nationalitet. Plötsligt är vi med i landet. Vi har försäkring som gäller. Som gäller så mycket mer än vi förstår. Och vi kan använda den. Därför att när vi har blivit Abrahams barn har vi fått också hans löften till oss. Som vi kan fråga från Gud. Vänta nu. Ingår det här till mig? Redan i den här världen. Och ännu mer i det kommande världen. Så det som du har fått är så mycket mer viktigt än du förstår. Och det är lite speciellt att predika sånt här, därför att det här är så mycket större än vad jag förstår. Då kan jag skrapa en liten bit och berätta om den och vara ivrigt om den. Och du kanske ser från en annat håll. Det är lite som de här blinda som försöker känna elefant. Elefanten, det är sån här mjuka strutan. Det är elefant. Snabel. Och sen någon annan tycker att nej, det är elefant, det är som en borste. När den är på den andra hållet. Och du vet, det är lite så här som vi kristna är. Vi tycker om annorlunda saker. Men egentligen pratar vi om samma sak. Sen skulle jag vilja ta en liten grej
också som är väldigt viktigt i det här kristna livet är i Johannes, första Johannes brev är det. Första Johannes brevet 2:6. Den som säger sig förbli i honom är skyldig att själv leva så som han levde. Mina älskade, jag skriver till er. Den jag skriver till er är inte ett nytt bud utan ett gammalt bud som ni har haft från början. Detta gamla bud är ordet som ni har hört. Ändå är det ett nytt bud jag skriver till er. Det förverkligas i honom och i er eftersom mörkret viker och det sanna ljuset redan lyser. Det som säger sig vara i ljuset men hatar sin broder är fortfarande kvar i mörkret. Den som älskar sin broder förblir i ljuset. Och det finns inget i honom som leder till fall. Men den som hatar sin broder är i mörkret och vandrar i mörkret. Han vet inte vart han går, för mörkret har förblindat hans ögon. Jag ska försöka förklara. Jag har ljus med mig. Nu är det ljust här, så man kan inte förstå den. Men vi som har blivit troende, våran skyldighet är egentligen leva i kärlek. I det riktiga kärlek som kommer från Gud. Och som sagt, vara ljus i världen. Om vi går i den där ljuset, då kommer vi inte att falla. Men som man säger där att, ja, den som hatar sin broder, som inte kan förlåta sin broder, vandrar i mörkret. Och då, den är inte liksom döm, den här ord. Utan det är ett tips. Du vet, om det skulle vara helt mörkt här, och jag går här runt omkring, och sen kommer jag här, och jag tycker att allt går bra, då ramlar jag och skadar mig ganska illa. Vem som helst förstår den. Speciellt när ni ser mig. Men sen, om jag har fått ett ljus som egentligen är kärleken, öppnar på det sättet att vi kan se faror i livet. Och då kan vi gå på det sättet att vi behöver inte ramla överallt. Jag tror att därför det är så otroligt mycket i Bibeln om förlåtelse. Det är så enkelt att, ja, men varför ramlar du hela tiden? Sätt på ljuset. När man har ljuset på, då ser man. Och egentligen, man går ju ganska långt så där om det är bra plats. Då ramlar man inte omkull. Men direkt när det blir lite svårare, då om det är fullständigt mörkret, då blir det svårt. Och man ramlar och skadar sig själv. Och just därför, om vi lever i kärlek, då behöver vi inte ha den här fruktan att vi hamnar i något hemskt i livet. Om vi vågar leva i kärlek, då är det som att ha lampan på hela tiden. Det är en sån där påminnelse att kom ihåg förlåtelse. Kom ihåg förlåtelse, därför att annars hamnar du där att du släcker ljuset. Och då börjar du själv skada dig själv. Hoppas att du kan följa med den här tanken. Jag tycker att jag har fått det ut som jag vill. Så då får det vara där. Jag vill bara be kort här i slutet för dig som ser på nätet också, att du ska få vikten av det här inne i dig.
Jesus, jag tackar om en möjlighet att kunna förkunna om de här sakerna. Jag ber, Herre, att varje själ som hör den här skulle kunna på något sätt ta den här allvaret. Att vi är din tempel. Det finns inte något annat. Det är vi som är ditt tempel. Och då, det hur vi beter här i livet, det är viktigt. Att vi gör de goda gärningar som vi har möjlighet att göra i livet. Vad som helst de är. Jag ber, Herre, att komma och välsigna de som har hört. Låt din godhet svälla över dem. Och låt dem förstå. Vad betyder det här att man är medborgare? Att de kan utnyttja den gåvan som de har fått. I Jesu namn. Amen.